God afton och välkommen till den enda valpodden för den 10 september. Jag som leder programmet heter Robert Eklund och med mig ikväll har jag Martin Saxlind och Jerry Olsson. Välkomna!
Tackar!
Tackar!
Ska väl också tilläggas att det är sista avsnittet av den enda valpodden. Som sänds det här året. Imorgon kommer dock Nordiska motståndsrörelsens riksledning att sända en valvaka med start klockan 20.00. Där vi kommer att prata, sammanfatta valet helt enkelt och prata mer om organisationen, om valet i stort och även då följa med i rösträkningen för att se hur det kommer att gå. Men ikväll tänkte jag att vi ska börja lite grann och få höra hur valkampen går i Vetlanda. Varsågod Jerry.
Ja, tackar. Jo, vi har varit ute flera dagar under veckan. Då har jag inte varit med tyvärr. Idag har vi varit ute väldigt många här nere. Vi har fått in folk från andra nästen. Som är med och förstärker upp oss. Vi har stått med valtält nere i Vetlanda. Och vi har även stått på ett torg till med en annan grupp och träffat väldigt mycket folk och sådär. Det har varit lite dåligt väder idag så att det var väl mindre folk än väntat. Men det har varit trevligt. Vi har haft mycket trevliga samtal och vi har delat ut väldigt mycket valfoldrar de senaste 2 veckorna här. Så att vi tycker väl att det går bra. Nu är det ju bara det som är kvar imorgon är att dela ut valsedlar.
Mm.
Det är väl, där vi står.
Vi har ju hört lite grann av dina kollegor i Vetlanda att vardagar är det väl lite dåligt med folk i rörelse i och med att det är en ganska liten stad. Men nu är det väl, antar jag att det har varit betydligt mer folk i rörelse också när det är då lördag och kanske också dagen innan valet att folk har varit ute och pratat med politiker mer. Stämmer det?
Ja, det stämmer väl till viss del. Tyvärr som sagt så har vädret förstört en hel del idag. För det har varit regn nästan hela tiden. Lite grann. Mm. Men det var en hel del folk ute var det. Och vi som sagt, vi har pratat med väldigt många.
Var det några andra politiker ute då som ni fick munhuggas med dem?
Ja, det var det. Alla utom Vänsterpartiet och Centern var ute. Och nu är det så här att det är lite välordnat här nere i Vetlanda för att de får ju stå på bibliotekstorget som det heter. Och det är ju där vi inte får stå. Vi får ju stå på Stora torget. Varför vi inte får stå med de andra har vi inte fått någon förklaring på riktigt. Och vi fick det beslutet så sent så vi har inte kunnat ifrågasätta eller överklaga det. Men vi gjorde ju resolut så att vi ställde upp en grupp med en banderoll och en fana och flygbladsutdelare där i alla fall. Och det gick ju väldigt bra.
Så inga att, protester från polisen? De ringde då?
Nej, någon kristdemokrat där, någon tant, gick iväg och började ringa och var väldigt upprörd och pratade antagligen med polisen misstänker jag och skrek nästan i telefon att vi får inte stå där och det ena efter det andra. Men det kom aldrig någon polisen förrän sista halvtimmen innan tillståndet för alla andra går ut vid ett då. Halv ett kanske de kom och dök upp polisen och då gick de bara fram och frågade hur det gick och sa att det gick bra och sen gick de igen. Mm. Så de fick ingen gehör där riktigt på det. Men annars har vi inte diskuterat med några andra politiker så egentligen. De försöker väl undvika oss så gott det går. Så att säga.
Var det i Vetlanda som det var en korkad polis som försökte köra bort er förut när ni stod med en banderoll och sådär? Som fastnade på film och ångras? Eller var det någon i Småland?
Ja, när han som försökte ta banderollen och händerna på mig, ja. Nej, det var i Eksjö och det är ju, ja, vad är det emellan där, 3 mil eller någonting. Mm. Så det är ju nära är det ju, det är ju samma poliser ungefär som de delar på sig. Men han har ju inte sett nu.
Ja, det var ju en stor idiot.
Ja, han hade ju inte riktigt koll på lagen och det är ju lite beklagligt när man är polis kan jag tycka.
Det är ju ett ganska vanligt förekommande fenomen just att poliser inte har koll på hur lagen ser ut, men... Det brukar ju oftast vara oavsett så att deras tolkning av lagen brukar ju oftast vara den som gäller. Man har svårt som enskild eller som motpart till polisen att kunna hävda sig i sådana lägen. Men ibland går det ju.
Ja, rent allmänt så har du nästan inte ens rätt att göra det, för att deras ord som de uttalar gäller i vilket fall, vare sig de har fel eller rätt. Du kan ju alltså åka på våldsamt motstånd, till exempel om du, även om du gör motstånd mot polisen rättfärdigat, så att säga.
Ja.
Och det är ju lite märkligt kan man tycka, men det är ju så det ser ut i det här landet.
Ja, precis. Oftast händer det ju ingenting heller med poliser som bryter mot lagen och exempelvis kanske försöker avbryta eller de facto avbryter lagstadgade politiska manifestationer. Så på sin höjd kanske de får en uppläxning av JK eller någonting sånt på sin höjd, eller
Eller så blir det
JO.
tvärtom som Erik Nord. Han fick ju en karriärsskjuts
Ja,
när han jävlades med oss.
det
Definitivt
är ju
får ju
också
de... ett utfall.
Ja.
Man kan gå åt andra hållet också.
Definitivt lär ju de flesta poliserna som avbryter den nordiska motståndsrörelsen, de får ju i vart fall in officiellt, får de ju en klapp på axeln. Och
Ja,
som du sa, Saxlind, i vissa fall så kan det ju leda till höga poster.
man kan ju bli sparkad uppåt, så att säga. Det är ju lite lustigt. Vi gör ju anmälningar ibland när de gör uppenbara fel, och vi dokumenterar ju ofta ganska noga och sådär, men JO brukar ju bara avskriva dem. Och det kan man ju liksom inte överklaga, så att säga.
Nej.
Så ser det ut med rättvisan för alla i det här landet.
Ja, rättvisan är blind så länge man inte
Ja.
tillhör politisk opposition.
Ja, precis.
En
Ja.
annan sak som var lite speciellt idag var Jerry, det att det är din födelsedag va?
Det stämmer ju faktiskt. Det är min
Ja, just det.
42 födelsedag.
Får man gratulera och sen får man väl berömma både aktivism och radio. Det är ju stort och starkt.
Ja, jo, men jag tackar för gratulationerna. Jo, men det här är ju det jag gör i mitt liv. Förutom att vara med min familj så är det ju detta jag gör. Och jag kan inte tänka mig något bättre sätt att tillbringa min födelsedag än att hålla på med det här.
Ja, det är ju precis som du säger, så är det ju en stor del av ens liv och en sån dag, så varför inte göra det man tycker bäst om? Så jag håller med dig där.
Ja, nej, det är roligt. Vi har haft roligt hela dagen och det har vi nästan alltid, tycker jag. Så det är väldigt sällan det inte är roligt när vi är ute på grejer.
Har du någonting mer att tillägga om valkampen i Vetlanda? Och hur tror du det går förresten i Vetlanda? Kommer vi in?
Jag vet inte. Jag är väldigt kluven och tveksam. Det hade ju varit jätteroligt, men jag tror väl att oddsen ligger emot oss. Jag har för mig att det krävs cirka 400 röster för att komma in. Och jag tror vi har svårt att nå det. Det som ska bli intressant att se är väl skillnaden från förra valet, egentligen. Det hade varit kul, men jag tror inte det. Då får vi plocka in väldigt mycket röster på slutet nu.
Ja, det får vi ju se imorgon. Vi får väl ändå hålla tummarna. Det kan ju ske oväntade saker. Det
Ja, absolut.
märker vi imorgon. Ja, vi går vidare till nästa, eller första punkten blir det ju egentligen. Det var igår hade man slutdebatt mellan då partiledarna i riksdagspartierna på SVT. Som var, ja, den var ganska lång faktiskt. Alltså, den var ju lite långtråkig, men det fanns lite höjdpunkter där. Några saker i alla fall som var lite intressanta. Men jag kan väl överlåta ordet till er först och höra vad ni har att säga om debatten.
Den var ju lång, men det var ju ändå svårt för dem att komma fram till så mycket annat än att de var väldigt många olika partier och inte överens i diverse detaljer liksom, och ingen tar ansvar för något. Så det är liksom som vanligt.
Ja, det som lite intressant tyckte jag var också att i många frågor så har ju Socialdemokraterna, Magdalena Andersson, hon håller ju med Ulf Kristersson i väldigt många frågor. Och i många frågor, i alla fall säger hon ju att hon vill sträcka ut en hand. Men vi kan prata om det här efter valet, oavsett hur det går. Jag vill samarbeta med alla, utom då givetvis
Jo,
Sverigedemokraterna.
Mycket av det där handlar ju också om att sossarna uppenbarligen inte vågar så här ifrågasätta verklighetsbeskrivningen kring invandringen, typ att man nu ska vara överens om att den har spårat ur och att vi har stora problem och att man måste säga att man ska minska invandringen. Men sossarna sitter ju i regering och har ju inte gjort det, så
Det som
det finns ingen
var,
trovärdighet.
nej, det finns ju inte. Det som var väldigt anmärkningsvärt i just Magdalena Anderssons framförande om invandring, det var ju att hon sa rent ut att vi har lagt tidigare, med tidigare regering, alltså då menar hon då borgarregeringen, så hade de efter 2015 lagt om kursen och haft en migrationspolitik som har legat på EUs lägsta nivå. Och vilket ju inte är överhuvudtaget sant. Det är ju en enorm lögn. Jag tror i år kommer vi att slå rekord i antal upprättade uppehållstillstånd. Även om man räknar bort alla ukrainare som har kommit hit. Så hon far ju med en ganska grov osanning där. Ulf Kristersson passade ju på att påpeka det där att Sverige har tagit emot, var det 70% fler än resten av Norden tillsammans. Så det
Och
är ju.
Ebba droppade väl något om, vad var det, att vi har per capita, liksom de andra nordiska länderna har en fjärdedel av vår asylmottagning eller något sånt.
Ja. Så det är en
Så, ja.
ganska grov lögn från sossarnas sida så att de har stramat åt migrationspolitiken.
Jo, sen har ju inte Moderaterna någon jättestor trovärdighet heller. Reinfeldts gamla parti liksom. Men de har väl lättare att lura väljare i alla fall, för de har ju inte suttit vid makten de senaste 8 åren.
Det är ju alltid lättare att vara i opposition. Då kan man skylla alla fel på den nu sittande regeringen. Det ska ju i praktiken nästan alltid vara svårare att sitta vid makten i och med att alla misslyckanden, det har ju varit en hel del misslyckanden under de gångna 8 åren. Så de har ju en del att komma med där. Men jag håller väl med det där att trovärdigheten från Moderaterna är väl inte så hög. Men jag tror ju faktiskt att man har tänkt om i att man följer nog opinionsläget just gällande migrationen.
Jo, precis. Alltså, det finns ju ingen genuin ideologisk grund för Moderaterna att vara emot massinvandring, globalisering och allt det där, utan tvärtom är de ju i grunden positiva till det, men sen måste de ju i den liksom verklighet vi lever i, så måste de liksom framstå som lite mer det mer invandringskritiska alternativet till sossarna, typ.
Och sen handlar det väl lite grann också om att man har ju valt samarbetspartner i Sverigedemokraterna och ska man få dem med sig på som rösta som på deras regeringsalternativ så då krävs det ju också en ganska ordentlig åtstramning av migrationspolitiken och det återstår väl att.
Precis. Särskilt om de ska hålla SD ut ur en regering, så måste de ju i ombyte ge SD liksom rätt så mycket inflytande över invandringspolitiken, förmodligen så att SD till sina väljare kan säga att jo, men vi fick igenom det här i alla fall. Sen fick vi inga ministrar, men vi har i alla fall påverkat.
Ja. Och det återstår väl lite grann också att se hur Liberalerna är väl det osäkra kortet i den laguppställningen där. I och med att Liberalerna har väl inte i grund och botten släppt. De är ju för fortsatt stor migration till och med utåt sett. De har väl sagt att kanske tillfälligt kan vi behöva minska det för att förbättra integrationen. Men Liberalerna i grunden är nog, de har svårt, kommer att ha svårt att kunna föra någon hård, restriktiv invandringspolitik. I och med att du har ju de liberala partiet som står på, i andra laguppställningen då som är precis tvärtom. Centerpartiet, så då är de nog rädda att förlora en hel del väljare dit.
Jo, det var lite intressant att se Johan Persson. Jag tror inte jag sett han i någon debatt innan, där Liberalernas rätt så nya ledare. Han försökte låta lite sådär auktoritär och sådär, och han gjorde väl som Björklund och gaggade om skolan och sådär.
Ja, det är ju Liberalernas, det tycker de, det har varit de senaste 20 åren de har pratat om skolan och veckan före valet så har de också pratat om språktester.
Sen var det lite förvirrande för det var många så här till höger som pratade om att man ville förstatliga skola eller om det var sjukvård och så där också. Men då menar man typ att man ville plocka ansvaret från regionerna tror jag.
Ja, det är
Så att man vill
sjukvården.
centralisera.
Ja. Men det är väl, jag vet inte, jag tror att Socialdemokraterna till viss del även pratar om det, men det är ju oavsett vilken region man tillhör så är det ju ganska stora problem med sjukvården. Framförallt på glesbygden. I glesbygden är det ju, där är det enorma problem. Och tidigare debatter, även i den här också, så har man väl också skyller man ju ifrån sig att ja, men den här regionen och den här regionen, den är styrd av er och här har det varit enorma misslyckanden, så kontra den andra sidan motsvarande.
Men
Jag
det
tyckte.
där är väl en, sossespecialitet att skylla ifrån sig i alla fall. För jag tänkte på det när du sa det förut om att ta ansvar, att det är svårare att sitta som regerande parti och sen inte ta ansvar liksom, för då är man ju ansvarig. Men sossarna har ju de senaste 2 mandatperioderna tagit sig runt det problemet, för det de hela tiden skyller på nu, det är att de regerar på Moderaternas budget.
Ja,
Så det
precis. Sen
finns ju
skyller de
alltid
ju
någon att skylla på.
de skyller ju ännu längre tillbaka också på det här med diverse privatiseringar och sånt som Moderaterna gjorde. Och det är väl i viss mån sant och de pratar om vinster i välfärden och sådär. Men ja, återigen så har ju sossarna nu haft 8 år på sig att ändra det man vill ändra på. Så sluta klaga på vad borgarna gjorde förut och
Ja,
gör
men då
något
säger
åt
de,
det
det är
då.
deras, men vi styr på deras budget så vi kan inte göra någonting, säger de nu då. Det finns ju alltid en lugn liksom för att ta sig ur det här problemet att ta ansvar, särskilt om man är sosse, det har de inga problem med.
Ja, det är ju väldigt, precis som du säger där, och någonting det där väldigt tydligt, det här med att vägra ta ansvar, det är ju i energifrågan där de faktiskt gör rätt så många poäng. Borgarna, och det har de ju, tror jag de faktiskt kan vinna en hel del på, just energifrågan, med att det kommer att vara, eller det är en het potatis det här valet. Och som de säger så är det ju, och det stämmer ju att det är precis som Kristersson och alla de säger, är det ju att det är politiska beslut som ligger bakom nedläggningen av hälften av kärnkraftreaktorerna i Sverige. Och de vägrar ju, och jag tror det var Stenevi som sa att hon anklagade Kristersson, om det var Åkesson, för ren lögn när han sa att de har tagit, eller det ligger på att det är ni som ansvarar för att det har lagts ner. Alltså det är ren lögn. Det var marknadsbeslut.
Jo,
Ja,
alltså
men
både
det de
miljö.
inte,
Kör du.
de nämner ju inte att de bytte ut hela styrelsen på Vattenfall för att de andra tyckte fel, och de hotade dessutom VD:n med att han hade fel åsikter i frågan, så att om inte han blev mer emot kärnkraft och för annan form av kraft så skulle han avsättas. Och sen så har de ju beskattat kärnkraften rätt hårt och så har de samtidigt lagt massa subventioner till vindkraft med skattepengar. Och sen säger man att nej, de vill inte hålla på med det här längre. Nej, det tror fan det, eftersom att det är ju billigare att driva, eller så man tjänar ju mer på vindkraft och andra energislag när ni beskattar sönder kärnkraften. Det går inte att gömma sig bakom det där.
Nej. Och det som är roligt ju, i specifikt den frågan, så var ju Miljöpartiet, när beslutet om att lägga ner reaktorerna och att inte bygga nya reaktorer, det var väl 2 reaktorer som var planlagt att bygga i Ringhals. Så då hade man inga som helst problem med att ta på sig ansvaret, i och med att då var det ingen het potatis det där. Då firade de med champagne, vilket också Ulf Kristersson nämnde där. Och deras energipolitiska företrädare gick stort ut i media och på Twitter och så vidare att äntligen har vi fått lägga ner kärnkraften, och det är tack vare oss. Så
Precis.
när det passar, då kan man ta på sig ansvaret. Nu passar det inte.
Nej, och då ljuger man om man är politiker.
Frågan om väljarna hänger med i det där, för Åkessons poäng är ju rätt så bra som han hade, liksom att Visst, han är ju liksom med på det här med att han tror på global warming och vill rädda klimatet och sådär. Men han säger ju att man kan ju inte liksom slå sönder vanliga svenska medborgares ekonomi totalt, för det har ju liksom ändå ingen större global effekt. Det är ju
Nej, det...
liksom piss i havet, och det borde ju många väljare kunna hålla
Han,
med om.
det var ju lite småkul specifikt när han pratade om det där att vad fan var det var? Det var om vi har världens högsta dieselpriser i Sverige, kommer det att rädda gatorna i Indien? För det, jag tror det var Annie Lööf som pratade om att asfalten smälter i Indien.
Jo, både Annie Lööf och Miljöpartiet var ju väldigt aggressiva i den där frågan och betonade just det här med att vi måste göra enorma uppoffringar för klimatet.
Ja, vi måste göra det. Ja.
Ja.
Just vi måste göra det.
Jo, vi ska
Det
gå
är ju
i
där
täten
problemet
och
ligger.
lösningen är vindkraft, var budskapet typ. Den enda på
Ja.
vänstersidan som var lite intressant i den frågan tyckte jag var Nooshi. Hon betonar ju det här med svenska elpriser, alltså att vi skulle dra oss ur på något sätt den europeiska marknaden och att svensk el i första hand ska gå till svenska konsumenter och sen kan ju vi exportera el som blir över och sälja den liksom. Men att i första hand ska vi ha rimliga priser i Sverige med hjälp av den el som vi producerar.
Ja, det är ju...
Hennes budskap.
Ja.
Hennes budskap var alltså Sverige och svenskarna.
Ja, egentligen.
Eller
Det
i
är
alla
ju...
fall den svenska elen åt de svenska medborgarna.
Det är
Ja,
ju
precis.
enda partiet som egentligen har någonting kortsiktigt att tillföra de potentiellt enorma elpriser vi kan se i vinter. Och det är ju att stänga exporten till Europa så att vi har förbrukade, visst vi kan exportera det som blir över då, men att vi, så att vi har så vi klarar oss. De andra partierna har ingen pratat om det. Alla är för att vi ska fortsätta exportera. Vi ska tillsammans krossa eller motstå Putins energikrig som Magdalena Andersson säger.
En sak jag kom att tänka på angående att de pratar om att vad är det, någon så här energibidrag, att man ska inte så här typ, man ska inte skapa billigare priser utan man ska genom att producera mer el, utan man ska ge ut något tillfälligt bidrag så att folk kan betala elräkningen. Alltså det kommer väl mest öka på inflationen, och om folk får mer pengar så höjer de väl bara elpriserna ännu mer, så att det känns ju väldigt riskabelt.
Enda du
Ja, det är
kommer att
klart.
gynna, det är ju elbolagen det där. Det blir, som man har pratat om från, tror jag, från de flesta andra partierna utom Vänsterpartiet, högkostnadsskydd.
Ja, men sen det gynnar ju även alltså sittande regering eller svenska staten för att det höjer ju BNP och pengarna de lägger ut i bidrag får de tillbaka genom skatter i alla fall.
Ja, de får ju
Så
tillbaka rätt så
det...
mycket på elskatten bara. De pengarna
Ja.
de skickar ut till elkunderna kommer ju tillbaka i form av elskatt och moms också, direkt till statskassan. Sen då genom konsumtionsskatter och så vidare också.
Ja, och sen så får de ändå en höjt BNP på det
Ja.
också som en konsekvens. Och då ser det ju bra ut för en sittande regering. Sen så ska jag säga att när det gäller olika lösningar så har de dragit upp en del av de här miljömupparna har ju börjat dra upp det här med vätgas då och säger att det är framtiden, att vi får lösa det med vätgas istället. Grejen är att om man tittar på den teknologin så finns inte det i sån stor skala idag så att du kan använda det. Och sen så ska man också tänka på att du lagrar energi, när du har mycket energi, men det blåser mycket så kan vi lagra på i vätgas då. Men du får tillbaka 0,3 utav det sen. Så att 70% försvinner ju vid återvinningen. Det är inte ett jättebra system och den finns som sagt inte i industriell skala någonstans än idag vad jag vet. Så det är
Det
inte
är
ett
på gång.
alternativ även om de lägger fram det. Ja, på gång ja, men det hjälper ju inte nu.
Nej, det hjälper inte nu och det är på gång stor produktion av el eller vätgas. Det är ju uppe i Norrbotten där man ska
Ja.
använda vätgasen i stålproduktion.
Jo,
Och
men
det kommer
det är ju inte i det finns ju inte i annat än i sinnesvärlden än idag. Men på sikt
Nej.
kanske, ja, möjligen.
Ja, om man får, framförallt om man får till en energieffektivare metod, för att det är ju, annars är det ju bortkastad energi. Om man får ut en tredjedel av vad man sätter in så är det ju rent jävla vansinne med, det måste väl vem som helst förstå att ska vi, visst, det är kanske förmodligen miljövänligt att då, jag vet inte vad fan har man tänkt, ska man bränna vätgasen till
Ja,
och sen.
det är det de gör. De bränner ju den då, men då måste du tillsätta naturgas också.
Jag förstår inte, varför ska man, jo, det går inte att bränna bara vätgasen, men varför inte bara använda den energi som går åt till elproduktionen till, det var, istället för att bränna upp vätgasen för att producera energi. Det är för mig.
Ja, men det går inte att få något svar på det här riktigt, men det är det de lägger fram många på miljösidan idag nu då,
Ja.
eller men alltså Miljöpartiet och så vidare, då lägger de fram vätgasen som räddningen för att då funkar ju vindkraften, för du kan ju spara det när det blåser mycket. Men det funkar ju inte i stor skala idag, så att det är ingen lösning.
Nej, nej, nej.
Kanske är det om 10 år eller om 15 år, kanske det är en jättebra lösning, men idag är det inte det och vi behöver ju lösningar idag. Vi behöver inte lösningar som kanske fungerar om 15 år.
Nej, det är ju vinter. Det kommer att bli problematiskt för många svenska hushåll. Och någon framtidsvision om vad som kan ske om 10 år är ju, det hjälper ju ingen. Det kan ju, om man ska följa de prognoser som kommer så kan det ju vara så pass allvarligt att folk får, eller det har redan hänt faktiskt, att folk har varit tvungna att sälja, eller de har sett sig tvungna att sälja sina hus för att de kommer inte att ha råd med de elpriserna som kommer att vara i vinter. Och då är det ju extremt allvarligt om folk får gå från hus och hem på grund av att man inte har råd att värma upp huset.
Nej, precis. Vi har ju en lösning som du sa, och det är ju faktiskt Vänsterpartiets lösning. Låter ju som något bra akut, och sen så anser väl jag i alla fall att man kan bygga ny kärnkraft. Det kan man göra på 4-5 år. Och då har vi en lösning för de närmsta 20-30 åren framåt sen.
Precis. Apropå miljömuppar så kan man väl inte undgå att kommentera Märta Stenevi och hur hon såg ut i sändningen. För det första ska jag väl tillägga att hon är faktiskt 2 år yngre än mig. Hon är född 1976, men hon ser fanimej ut som en kärring på 70. Det är svårt att förstå att hon fan är yngre än mig, men det är ju som att hon har kommit ut från något pensionärshem. Hon är rynkigare än jag vet inte vad. Nu kanske man inte ska kommentera kvinnors utseende sådär, men
Men det är
den smällen tar jag gärna, för hon är ett kräk oavsett. Hon är en extremt farlig människa om hon får politisk makt.
Men du tror inte att det är alla de här miljövänliga och icke-djurtestade krämerna hon använder och sånt som gör det?
Det kan ju vara det, ja. Men
Hon hade ju lustig klädsel också, väldigt färgglad och sen stora jävla örhängen.
vad fan, det såg ut som om hon hade 1 kilo guld i vardera öra.
Jag trodde hon hade Pringles-chips när jag såg bilden i öronen, men det kanske var örhängen.
Ja, jag har aldrig sett örhängen som ser ut så där, men uppenbarligen så finns de ju. Det kanske är senaste modet i miljömuppskretsarna.
Frågan är om de är ekologiska.
Ja, fan, egentligen, det ska man ta och ringa och fråga
Ja,
hon.
och sen att utvinna metaller, det är ju liksom inte bra för miljön, så att jag vet inte om det är en bra taktik. Men...
Nej, det är det ju inte. Ska man lyssna på miljömupparna så ska vi ju återgå till stenåldersliv. Det är väl deras slutmål.
Ja, det är det de inte vågar stå för, fast liksom deras politik pekar lite åt det hållet ibland.
Fast jag hade inte varit så mycket emot det egentligen, kanske egentligen, om jag ska få tänka efter. Tänk om vi kan bilda en egen stam bara någonstans, och så går vi runt med lite spjut och jagar mat, och kommer någon från grannstammen så är det bara att ha ihjäl dem och skicka iväg dem.
Det som blir problematiskt med Miljöpartiet, visst, jag håller med dig där Jerry, att skulle hela världen göra den omställningen över en natt, så skulle det inte vara något problem. Men om vi i Sverige gör det, vi återgår till stenåldern, då skulle det inte dröja länge innan ondskefulla krafter skulle utnyttja det.
Nej, det är ju det som är problemet. Då blir ju vi afrikanerna i hyddan.
Och indianerna i reservat.
Ja, precis.
Har vi någonting mer att kommentera angående debatten?
Jag har ju som vanligt på det här ämnet har jag som vanligt ingenting, för jag tittar ju generellt inte på debatter. Jag får ju mår ju fysiskt dåligt när jag ser de här hycklarna stå där och ljuga allihop. De låtsas liksom, de står där allihop och låtsas vara oensam saker och ha en egen politik, men i grunden så är de ju överens om 99% av allting de säger. Och jag tål inte att se det, för jag kollar ju inte så mycket, så jag har inte så många kommentarer till just själva debatten.
Det är väl, har man sett en av debatterna som har utspelat sig under valrörelsen, så då har man sett alla, i och med att de är mer eller mindre identiska i vart fall politiska budskap man får fram. Det kan vara någon som gör lite små förändringar och kläcker någon one-liner som kan vara lite små lustig ibland, men det är väl, jag håller med också att nu har ju under förra valrörelsen så var man ju och bedrev valkamp uppe i Boden, så då hann man inte med och följa med i rikspolitiken. Nu har jag ju suttit och följt med, tyvärr får man väl säga, och jag tycker mitt politikerförakt och till och med i vissa avseende politikerhat har ju ökat enormt när man tvingas se dem, eller har sett dem.
Alltså Annie Lööf är ju, precis som Stenevi, extremt provocerande.
Annie Lööf, hon är ju fan, hon, jag tycker hon, det lyser ondska om hon.
Det är något som är fel.
Ja. Hon är väldigt, väldigt obehaglig att titta på och höra henne.
Man skulle väl kunna titta på det och välja att se det som en form av underhållning möjligen, som du säger, att någon säger en rolig kommentar och det är lite så här. Så som underhållning sett så skulle man kunna se det, men då blir jag ju istället illamående utav kostnaden för det här och lidandet för vårt folk utav deras det de håller på med helt enkelt. Så att jag har svårt att se det som underhållning också, men vissa grejer kan vara roliga, men jag tål inte att se det bara.
Nej, det är väl vi som sänder valpodden, vi tvingar oss igenom det för lyssnarnas skull så att de ska slippa.
Ja. Jag får skylla på att jag hann inte.
Nej, precis. Du har ju varit ute och valkampanjat. Vi kan väl glida in på nästa punkt. Vi har väl varit inne på det lite grann i den förra. Det tyckte jag kan vara lite intressant också att ta upp. Nu, det kan vara så att jag har fel med det här påståendet, men i och med att jag har följt med valrörelsen här på ett annat sätt så har det blivit för mig ganska mycket tydligare att det är ovanligt mycket lögner från, framförallt vill jag ju säga, Socialdemokraternas sida. Det kan vara så att jag har fel, men jag har reagerat på att man ljuger ju hejvilt, helt ogenerat också ljuger. De har haft ett flertal presskonferenser där man har presenterat rena rama lögner om politiska motståndare, om vad man har åstadkommit och så vidare. Man hade ju om Sverigedemokraterna som var hot mot rikets säkerhet, och man har haft presskonferenser om att nu har man minsann löst elkrisen. Det var igår tror jag man hade den presskonferensen, att nu har man minsann löst elkrisen, när då Magdalena Andersson hade börjat prata med EU-statscheferna. De har var det förra veckan eller var det den här veckan, så gick man ju ut med till och med valreklam med att nu har vi minsann höjt pensionerna och vi har höjt studiemedlen, och jag tror det var någonting mer, när man då egentligen bara hade godkänt omräkningen av prisbasbeloppet och använt det som valkampanjande, att nu har vi höjt bland annat studiemedlen då. Så jag vet inte, har ni reagerat på att man ljuger mer än vanligt, eller är det bara jag som har inte följt med i valpolitiken på länge så att jag reagerar på det?
Jag vet inte, jag tycker mest att det känns som att det kommer väldigt mycket så här tomma löften, alltså, särskilt från sossarna då, att man säger att man ska lösa massa saker som man hade kunnat lösa tidigare men uppenbart inte har velat lösa. Sen att jag följt, jag har inte hunnit hänga med så mycket i så här rikspolitik och sett så jättemånga debatter och sådär, så jag vet inte hur det ljugs och sådär, men det verkar ju som att sossarna är rätt så nervösa för att förlora det här valet. För då blir det kanske någon form av paradigmskifte liksom bort från deras gamla riktning till något nytt, lite mer invandringskritiskt Sverige typ.
Ja, som sagt, jag har ju följt med mer än vanligt nu, och en sak till som förtjänar, det tog vi också upp, men det är ju det här med energipolitiken, när man vägrar ta ansvar. Det är inte vårt fel. Det är som Magdalena Andersson säger, hon har också vägrat ta ansvar för det. Det har hon faktiskt gjort, men och säger det här är Putins fel. Det är Putins energikrig. Allting är Putins fel. Det är ju också en ren lögn. Eller det är väl inte en 100% lögn. Det är väl en sanning med ganska kraftig modifikation. Till viss del beror det ju
Ja,
på energipriset.
men det är en sån grov liksom förenkling och liksom att man inte ser alla saker som har spelat in, att det blir ju en lögn för att det är så jäkla
Ja.
oärligt.
Men du
Alltså,
kan ju.
kör det, Jerry.
Ja, nej. Du kan ju förvänta dig fram i vintern när folk inte har råd att ha värmen på hemma längre, för att pengarna är ju liksom slut och elen kostar ju över 10 kronor kilowatten, och så fryser de. Då är det väl antagligen vinterns fel, antar jag, eller?
Ja, förmodligen.
Det
Det är
Ja,
Putin
alltså
som
då,
har
jo,
beställt
där de kommer
vinter.
landa. Sossarna sitter och regerar i vinter och det blir så, då kommer de ju säga att jo, men vi kan inte påverka vädret.
Det är inte
Nej,
vårt
det
fel.
är inte vi som vi bestämmer ju inte vädret här, utan det har blivit kallt och vi kan inte göra någonting åt det tyvärr. Det är som det. Det finns ett sådant
Nej.
enkelt flödesschema som cirkulerar ibland. För att ta reda på om en sosse ljuger eller inte, så är flödesschemat väldigt enkelt. Pratar sossen? Om svaret är ja, då ljuger sossen.
Alltså, det är ju också ett stort problem, skulle jag nog vilja säga, att jag tror ju faktiskt att majoriteten av sossarna tror på det hon säger. Majoritet på miljöpartisterna tror på vad Stenevi säger, och
Som tur är väl inte
centerpartisterna tror på
miljöpartisterna så
Annie
många
Lööf.
längre kanske.
Nej, förhoppningsvis så kommer ju de att ryka
Men det där med
efter.
sossarna, det har jag också märkt liksom bland vissa anhöriga och sådär, att de är ju väldigt så här rabiata och har ju fallit för den här sossepropagandan mot Kristersson. Jag gillar ju inte han heller såklart, men många sossar hyser ju ett enormt hat mot honom, och jag såg att så här, Aftonbladet har publicerat så här artiklar som försöker karaktärsmörda honom genom att kolla hur han har härjat i, vad var det, nog kommunpolitik tidigare och sådär liksom.
Ja, de är
Så,
desperata sossarna,
ja.
det är de. Och det är väl, de har ju försökt använda Sverigedemokratkortet också, misstänker jag. Eller det har de gjort, och jag tror ju det är många också på lokal nivå försöker använda, men det är ju högerextremister. Det tog de faktiskt upp i debatten som vi pratade om tidigare. Det var ju det är när de började prata om extremister. Då var det ju, ja, som Ebba Busch menade, det var ju islamistiska extremister som hade infiltrerat partierna. Då var det ju någon som, jag kommer inte ihåg vem det var som svarat.
Stenevi.
Var det det? Ni
Ja,
har
jag tror även att
200
Annie Lööf kanske.
högerextremister på era vallistor. Så,
Ja,
ja.
hon sa ju bokstavligt talat att SD hade typ hundratals nazister på sina
Ja, ja,
vallistor. Och
ja.
då blev ju Åkesson jättekränkt och började böla och ville ha replik.
Ja, han har ju
Men
arbetat
de.
stenhårt med det där och få slippa höra nazistkortet. Men det kommer han att få höra till dödagen.
Ja, men det har ju ändå
Men
blivit mycket mildare och SD får prata politik nu.
ja, det får de ju.
Ja, i debatterna får de ju i alla fall det. Men i media och sånt pågår ju fortfarande samma. Aftonbladet har ju hållit på i flera veckor nu. De har ju planerat det här länge, länge. Vilka steg de ska ta dag för dag in till valet. Nu idag kommer lågvattenmärket, tror jag, i Aftonbladet, när de la ut. Det var en artikel om Richard Jomshof, tror jag, eller hur man uttalar hans namn.
Ja.
Han har tydligen varit på en intervju i en byggnad som ägs av en förintelseförnekare. Det var liksom en nyhet på Aftonbladet idag. Och som tas upp på Twitter av alla deras troll de har där och givetvis. Han har alltså varit på en intervju i en byggnad som ägs av en förintelseförnekare.
När då och vad
Ja,
handlar
men,
intervjun om?
ja,
det
jag
där tar
orkar
ju
inte ens
så
läsa det.
sossarna
Men
tar ju det
det
där som ett
spelar ju
tecken
ingen
på att
roll.
SD i grund och botten, så då vill de det är de, när de kommer till makten så kommer de att bygga förintelse, börja bygga förintelselägren i skogen. Det tar ju de som ett
Jo.
allt är klart. Det blir nästa förintelse om
Men nu,
SD får någonting att säga till om.
hur låg kopplingsgrad kan man ha? Jag läste faktiskt aldrig nyheten, för jag vill inte klicka på den här sidan, bara för jag vill inte ens. Men hur låg kopplingsgrad kan man ha till någonting innan man liksom, det här kör de alltså dagen före valet. Och det här är ju helt medvetet. De har hållit på så här i flera veckor nu.
Och det är barnsligt också. Man kan ju kontra typ så att Ahmed Rami som grundade Radio Islam, han var ju med i sossarna tror jag någon gång i tiden också.
Det var han.
Ja. Men
Han är väl,
det är
han
så här
är
de har kört via Aftonbladet. Aftonbladet har ju kört sin grej där. De är ju socialdemokrater.
Ja.
Och det är ju den här nivån man har hållit hela tiden. Och sen, ja, jag vet inte vad man ska säga om det ens en gång. Det är så lågt, för det var många som hade svarat det på Twitter. Han får ju mycket mothugg, Lindberg, på Twitter då. Men det var många som hade skrivit, okej, men jag åkte ju på pendeln i morse och det satt en centerpartist där. Är jag en elak människa nu då, eller hur funkar det? Blir jag pedofil då, eller?
Ja, precis.
Ja, det var alltså Anders Lindberg som skrev.
Nej, jag vet inte vem som skrev artikeln i sig eller gjorde själva avslöjandet, men Anders Lindberg la ju ut den bland annat på Twitter. Det var där jag såg den.
Han är ju ett socialdemokratiskt proffstroll. Jag tror, alltså man får nästan känslan att han inte ens riktigt är på riktigt med sina åsikter utan att han bara så här häver ur sig saker för att provocera.
Han är ju riktigt, riktigt jävla vidrig. Det skulle vara
Ja.
kul att möta han i en gränd någon kväll. Oj, 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 vad jag skulle ha kul.
Jo, det är han ju. Men fast jag tror han bara är jädrigt professionell. Han vet precis vad han håller på med. Han lägger ut de här
Ja.
grejerna. Han får 500-600 kommentarer. Besvarar aldrig någonting. Han ger sig aldrig in i debatten.
Nej,
Han
alltså
får ju ut sitt
om han är
budskap.
på
Han är ju
riktigt så
duktig
är
på
han
det han gör.
extremt korkad. Men jag tror som du att han är skicklig och bara trollar typ. Sen är,
Ja,
han är
jag
ju
tror han
såklart
är jätte...
sosse, han är ju såklart sosse men jag tror ju att han så här medvetet så här är provokativ i hur han uttrycker sig och resonerar och sådär för att provocera liksom den andra sidan.
Och så vet han ju också om
Ja.
att som han resonerar och debatterar så går det ju hem hos stora delar av socialdemokratin. Det är ingen som från hans läger som tar avstånd för hur han beter sig eller för exempelvis hur vissa socialdemokratiska ministrar beter sig på sociala medier.
Och
De
Annika
tycker ju det är bra.
Strandhäll kan ju
Ja.
bete sig jäkligt olämpligt ofta på Twitter.
Ja.
Men jag tror de använder han som en frontfigur för att han vågar skriva precis vad som helst. Och de andra socialdemokrater ser ju det. De som röstar på dem ser det. Han kan skriva vad som helst. Han får jättemycket elaka kommentarer och då är ju omvärlden elak. Men han går ju alltid segrande ur det här, för han går ju aldrig in i debatt.
Han är en kamikaze-sosse typ.
Ja, jag tror han är
Han bara
jätteduktig på sitt
flyger
jobb
runt där själv.
bara, faktiskt. Och han tjänar rätt bra på det också, ska man ju veta om. Så att jag tror att han lever precis som han vill. Och gör precis det de vill ha ut. De budskapen får de ut via han. Jag tror det funkar jättebra.
Definitivt. Annars skulle de ju inte ha fortsatt med det. Så uppenbarligen fungerar det de håller på med.
Ja, det är skickligt spelat, tror jag.
Ja, tyvärr så finns det ju människor som faktiskt går på det som förs fram. Så det är väl det som är den stora sorgen. Att vi har sådana människor i det här landet. Ja, tiden går. Jag tänkte vi ska avsluta med, i och med att det här är ju då sista programmet av Valpodden och vi har valdagen imorgon. Så tänkte jag att vi ska försöka sia lite grann om valutgången då imorgon. Vem kommer att sitta vid makten på måndag, tror ni?
Jag tror inte det är klart på måndag. Alltså, det kommer
Du
säkert
tror...
bli något så lurigt parlamentariskt läge och sen kommer de hålla på att behöva dribbla och förhandla i några veckor eller någon månad säkert igen.
Du tror att det kommer
Jag
att bli
tror
som
de
förra
kommer...
valet?
Ja, det finns ju en risk för det i alla fall.
Jag tror det kommer bli ännu värre. Jag tror det kommer ta längre tid. De ligger på, tittar man på undersökningar så handlar det om vad det ser ut som idag. Så ser det ut som att det handlar om ungefär 20-30 000 röster i skillnad mellan de två olika så kallade blocken vi har. Och så har det legat rätt länge nu.
Det som
Jag tror det kan
är
ta tid.
det, jag tror inte det faktiskt. Jag tror att vi kommer att ha en regering redan imorgon kväll, en ny.
Okej, okay. Det här är spännande. Vad föreställer du dig då för någon regering?
Jag föreställer mig att det blir regeringsbyte. Det jag tror kommer att spela mest in, det är att Miljöpartiet kommer att åka ut. Då kommer Kristersson att kunna bilda regering. Jag såg senast, var det igår eller var det dagens opinionsundersökningar man har gjort, så ligger Miljöpartiet på 4, var det 4,6%?
Fem.
Var det 5 idag kanske? Ja. Men
4,5.
med en felmarginal på 1% eller någonting sånt. Jag kollade, jämförde lite grann också mellan förra valet. Så då inför valdagen så låg man på ungefär, man hade 1% högre i opinionen än vad det faktiska valresultatet blev. Så min stora förhoppning är ju att Miljöpartiet åker ut. Det är ju någonting som vore bra för både svenskar och Sverige. Och jag tror faktiskt att de kommer att åka ut. Och visar det sig att de åker ut så kommer jag att fira imorgon. Fira
Ja,
ordentligt.
jag också. Alltså det är ju nästan, det är ju så, det är ju liksom ett antival, att man är ju mer emot typ alla partier, så åka ut ur riksdagen är ju den ultimata utgången, så ju fler som åker ut desto mer har man att fira typ.
Det var synd att man inte kunde lämna negativa röster, att man röstar ner ett parti också. Så att om jag röstar en negativ på Miljöpartiet så räknar de bort det. Så då hade jag lämnat en sån röst rakt av.
Det hade du inte varit ensam om, och då hade de ju åkt ut redan i förra valet, kan jag ju
Ja.
lova. Men
Problemet är att alla
ja,
invandrare hade gjort så på SD och alla andra invandringsfientliga partier då.
så det är väl inget problem egentligen. Eller, de
Nej,
röstar ju inte på
men
oss.
politiken hade ju typ så här avradikaliserats på något sätt, att
Ja,
alla
så är det ju.
kontroversiella partier får massa motröster på sig.
Men ja, vi får se. Det blir spännande att se. Jag hoppas ju att de åker ut innerligt. Men gör de inte det så är ju läget ännu svårare än efter förra valet.
Ja, om vi följer opinionen idag, det som är svårt också, det är ju om det blir om opinionssiffrorna som av idag, då blir det ju fortfarande vänstern, eller vad man nu ska kalla det, de rödgröna, har ett mandats övervikt. Och det är ju som det har varit sedan förra valet i stort sett. Det som kommer att bli problematiskt där, det är ju hur Magdalena Andersson skulle kunna få ihop en regering med de partierna där. Det är ju att de har partier som står 180 grader ifrån varann i vissa frågor. Det är Vänsterpartiet och Centern då framför allt. Även kanske Centern och Miljöpartiet står ganska långt ifrån varandra i vissa frågor. Så det kommer, och Centern har ju gått ut och sagt, Annie Lööf har ju sagt att jag kommer inte att sätta mig i en regering tillsammans med Vänsterpartiet. Och Vänsterpartiet säger ju att vi kommer inte att stödja Magdalena Andersson om inte vi får sitta i regeringen. Så det kommer att bli. Hon har ju stora problem, Magdalena Andersson, för att få ihop det om det slutar med ett mandats övervikt där. Det kommer att bli svårt. Jag tror inte det kommer att lyckas.
Nej, det är inte
Det
mycket
problemet.
felmarginal.
Nej, och det problemet tror jag är större än sist gång de ändå lyckades
Ja.
få fram Socialdemokraternas egna parti. För då handlade det ju om att göra en regering inför några månader. Nu handlar det om 4 år. Och där
Precis.
kommer inte, jag tror inte någon, de vill inte vika ner sig där. Och
Nej. Fast
då har de riktiga problem. Det har de.
där tänker jag lite omvänt, att nu kan ju liksom, om det blir något knepigt valresultat, då kan ju typ så här liberaler, centerpartister och så vidare, de kan ju så här tvärvända och alliera sig med sossarna väl och kompromissa väldigt mycket bara för, och så kan man säga om väljarna har sagt sitt och det här är ändå det bästa för Sverige och vi vill inte ha SD eller att de ska få något inflytande typ.
Det är väl det också som talar lite, det är väl det som talar emot Ulf Kristerssons alternativ där. Det är ju att Liberalerna är ju ett jävla osäkert kort. Jag skulle inte våga lita på dem i och med att, ja, hur de har agerat
Men
efter.
du trodde ju på ett regimskifte, så hur
Ja.
föreställer du dig att regeringen ser ut då, om det blir någon form av borgerlig?
Jag skulle tro att det blir Moderaterna och Kristdemokraterna som sitter i regeringen med stöd av Liberalerna då och SD. Det tror jag det blir.
Men det borde väl kanske Liberalerna kunna
Ja,
svälja
det tror jag.
om de inte är extrema i invandringsfrågan, men de är väl lite populister som alla andra och de pratar väl själva om språktester och sådär.
De är ju framförallt själva nära att åka ut ur riksdagen också. Så att de är väl lite grann glada och nöjda att få vara kvar nästan bara också. Så då tror jag att de försöker stärka sina positioner inför nästa val genom att i alla fall medverka till en fungerande regering och så vidare.
Hur ligger de och KD i opinionsundersökningar? Kan man hoppas att någon av dem åker ut?
Liberalerna har ju gått upp.
Ja,
De har ju, ligger väl ändå ganska stabilt.
strax över 5 ligger
Ja.
de.
KD
Och
ligger väl
KD
på
ligger
mellan
ju
6 och
på
7 någonting.
strax under 6 där jag kollar i alla fall. Jag kollar på Novus har jag kollat, men de ligger strax under 6, 5,9. Och Liberalerna ligger på 5,2. Så att alla de här partierna ihop med Miljöpartiet ligger ju, de är ju väldigt nära gränsen att åka ut också. Så att de är ju tvungna att profilera sig inför nästa val och det fattar de nog, tror
Ja.
Så nej, det är spännande. Vi får se.
Ja, det blir verkligen spännande. Vi får hoppas. Jag hoppas ju verkligen att min vision slår in här. I vart fall att Miljöpartiet åker ut. Sen är det väl inte så stor skillnad vem som kommer att sitta de närmsta 4 åren. Visst, rent sakpolitiskt så tror jag vi svenskar kommer att få det bättre om vi får en SD-stödd regering på många olika frågor. Vi kommer att få det förmodligen sämre i vissa frågor också när det gäller
Det blir en politisk.
nyliberalist. Men i de viktiga frågorna så kommer vi att få det bättre. Så man hoppas ju även lite grann också på regeringsskifte för att få bort framförallt Miljöpartiet men även sosseriet.
Jo, det är på något sätt en nödvändig process kanske. Jag skulle väl säga att det blir inte bra med ett regeringsbyte, men som du säger, det blir lite bättre och det är någon form av steg på vägen. Men att liksom SD får inflytande och att man ser att det ändrar ändå inte alla de här problemen, för deras lösningar håller inte. Det enda som håller är ju liksom omfattande återvandring.
Det som är stort är ju redan innan, även oavsett hur det går i valet, det är ju att ett regeringsalternativ bygger hela sitt alternativ med stöd av SD. Det var ju otänkbart redan så sent som vid förra valet. Så ingen hade för avsikt att på något sätt samarbeta med SD. De skulle hållas utanför all politiskt inflytande. Det var det viktigaste för alla partier. Och nu bygger man ett helt regeringsalternativ med stöd av SD. Så bara en sån sak är ju ganska stor.
Jo, SD har ju normaliserats enormt. Sen har de ju också liberaliserats för att kunna komma in i den
Ja.
värmen. Men
Nu är det ju snarare SD som driver, i vissa frågor, driver politiken framåt. Och de sätter agendan när det gäller framförallt tror jag migration och brott och straff. Och där har de ju, många av de frågorna så har de ju radikaliserat sitt budskap och det är ju också positivt att det blir radikalare
Jo,
politik.
Och både liksom Moderaterna, KD, men även liksom sossarna lite har ju fått i ord i alla fall vika sig och liksom
Ja.
instämma i att man måste strama upp invandringen och göra någonting nytt. Sen har vi väl inte nämnt det, men hur ser det ut i opinionsundersökningar? Ligger SD som näst största partiet nu eller?
Ja,
För det är ju också lite intressant och
klart och tydligt gör de det.
ja. För då sitter ju de i en väldigt stark position och det blir ju väldigt orimligt om Ulf Kristersson liksom skulle säga att min regering ska inte ge SD något inflytande alls fast att SD är större än hans eget parti.
Det som är ovanligt, ni
De...
kommer ihåg förra valet också, det är ju att för, tror jag, första gången någonsin så var SDs siffror i opinionen mindre än valresultatet. Men jag tror man hade liknande siffror, i vart fall över 20% i opinionsundersökningarna som var strax före valet, och man slutade på, var det 17,5%. Så det var ju lite ovanligt, det hade ju aldrig skett förut, utan SD hade ju alltid underskattats.
Ja, frågan är hur man ska tolka det. Kanske att det förekommer valfusk.
Det finns
Jag
ju...
vet inte om det finns i så stor skala, men...
Det
Ja, men
finns ju...
sen ska man tänka på, du ska tänka på en sak, det är att de här instituten som gör de här undersökningarna, de ändrar ju siffrorna. De tar ju inte bara och gör en undersökning och sen presenterar siffrorna, utan de viktar dem på olika sätt och ändrar om dem beroende på vad de har för erfarenheter tidigare och så vidare. Vilket gör att siffrorna kan, beroende på metod man använder, hamna rätt långt ifrån det slutliga resultatet. Tyvärr då ibland, uppenbarligen.
De har ju ganska, vissa partier har ju ganska stor felmarginal.
Ja.
Så det de skriver, det är vissa kan ha 1,5% felmarginal. Har man sett, nu kanske inte i den senaste undersökningen, men man har sett det under i perioder.
Ja, nej, men ja, precis. Men då, i alla fall, de behandlar siffrorna på olika sätt för att få fram ett slutresultat, och hur de gör den behandlingen kommer ju avgöra vart de hamnar i slutändan. Och de gör olika, så det kan ju innebära att SD ligger på Novus till exempel på 21,2. Sen kan de ligga på 17, någonting på ett annat institut om man tittar på samma dag. Så det är ju ganska osäkra siffror så länge man inte vet vilka som har varit ganska träffsäkra innan och som har bra metoder. Det är svårt då att förlita sig på sånt där. Det finns ju någon undersökning som sammanställer alla andras i princip hela tiden. Och den bör väl vara kanske ganska rimlig då, kan man tycka. Man.
Den bör ju vara det.
Men jag vet inte, jag har faktiskt inte kollat så historiskt på den, hur de har fallit ut så att säga. SD verkar ligga över 20% i alla fall, upp mot 21-22 i vissa undersökningar nu, och Moderaterna ligger under 17. Eller under 18 ska jag säga, på 17,9 och sådär. Så att de är ju klart mindre i alla fall. Men
Det ska
ja,
bli
det är...
verkligen spännande att se hur det kommer att gå imorgon och jag hoppas verkligen också att vi får ett färdigt resultat redan imorgon kväll. Så får man väl se om man får öppna champagneflaskan i direktsändning kanske imorgon.
När Miljöpartiet har åkt ut, menar
Precis.
du?
Ja, jag ska väl, det kan vi faktiskt ta och avsluta med. Jag fick ett meddelande här av en kamrat som bedriver valkamp i Örkelljunga från Helsingborgs Dagblad, en artikel. Nu ser jag inte vad det står i artikeln, men vad som står i alla fall, det är en stor bild på ett av våra valplakat på Sebastian Elofsson och som bildtext, Nordiska motståndsrörelsens valaffischer dominerar i Örkelljunga. Och det var ett väldigt trevligt budskap. Och det känns ju roligt att höra också att vi dominerar i Örkelljunga. De har
Ja, det
jobbat hårt
blir
där
ju ändå
grabbarna.
intressant att se hur mycket röster vi drar och liksom i
Ja.
kommunvalen där. Vi får se om det kan bli något mandat, men även om det inte blir så är det intressant att se liksom hur många väljare man har.
Ja, det är väl mandat för motståndsrörelsen. Det är väl som vid förra valet störst chans att få i Ludvika kommun, skulle jag nog tro. Örkelljunga kan ju dock bli en liten bubblare där och dyka upp som en, med tanke på hur mycket Sverige, det finns, jag tror det är en av absolut starkaste kommunerna för Sverigedemokraterna.
Ja, det är det.
Så,
Det är väl också en ganska liten kommun där det inte
ja.
krävs lika många röster för att få ett mandat, så att säga.
Precis. Så där kan det ju skrälla ordentligt. Och vi får ju verkligen hålla tummarna för att motståndsrörelsen tar mandat.
Jo, jag vet att på samma sätt så hoppas typ AFS på att komma in i några kommuner i Skåne.
Ja.
De satsar mer på kommunerna nu än i förra valet då de bara satsade liksom på riksdagsvalet i princip.
Okej. Det kan nog vara, visst nog kan de ta sig in där i och med att deras politik liknar ju Sverigedemokraternas betydligt mer än vad vår gör. I och med att det är ju i grund och botten Sverigedemokratisk politik de för.
Jo.
Så de har lättare att attrahera sverigedemokratiska väljare skulle jag kunna tro.
Sen hade väl de 10 gånger fler röster än oss i förra valet om man kollar på riksnivå också, så att det borde väl inte vara så svårt för dem, tänker jag, att ta sig in på några ställen.
Nej,
Nej, men
om
vi får
man.
se. Det är också intressant att se AFS riksdagsresultat imorgon eller när man har räknat klart. Om det blir bättre eller sämre än
Jag tror det kommer att
sist.
minska.
Det tror jag också. Men så här, rent logiskt, partiet har funnits längre och de har jobbat mer och kampanjat igen och så där. Så de skulle ju kunna dra i fler röster. Men jag tror att de hypade upp sig väldigt mycket förra valet och fick röster av folk som trodde att de kunde komma in i riksdagen och sådär, som inte längre tror det. Och sen är det ju nu många som är så här oroliga att vi ska få en sosseregering igen och det är bara några enstaka 30 000 röster eller sådär som skiljer blocken åt och att SD behöver alla röster som de kan få för att stoppa Maggan och så vidare. Så många kanske taktikröstar på SD istället för AFS nu. Jag har hört att det är mycket sånt snack, så ja, vi får
Jag
se.
såg bland annat en artikel på Samnytt av, vad heter han, Dagelind, som skrev då en, jag vet inte, är ledare han skriver eller krönikor, skitsamma, men han skrev någonting i den stilen att han håller inte med SD i många frågor och tog upp lite grann också om AFS, men han skrev ju att det viktigaste just nu och det här valet, det är att få bort sittande regering. Så därför kommer jag lägga min röst på SD, skrev han då. Och han uppmanar andra att göra det också.
Jag tror Ekeroth skrev något liknande där och det verkar vara lite sådär.
De har ju de facto rätt, om det är ens främsta skäl till varför man går och röstar också. Det är ju väldigt viktigt, som jag ser det också, att få bort sosseregeringen. En röst på AFS i riksdagsvalet, det är ju en bortkastad röst. Då tar man ju en röst från SD egentligen. Så de behöver den bättre. Så går man i sådana funderingar, om man inte vill rösta på det radikalaste alternativet och Nordiska motståndsrörelsen går i tankar mellan SD och AFS, så tycker jag valet är enkelt. Då väljer man ju SD. För det är viktigare. I vart fall i riksdagsvalet.
Ja, jag vill ju på något
Kommunval
sätt,
spelar mindre roll.
ja. Jag vill ju på något sätt alltid uppmana folk att rösta så radikalt som möjligt och sådär. Men ja, du har ju rätt rent taktiskt och ska man rösta så radikalt som möjligt så är det ju liksom motståndsrörelsen som är
Ja.
det mest radikala alternativet och sänder det tydligaste budskapet till etablissemanget eller systemet.
Precis. Har vi någonting mer att tillägga för ikväll eller är vi nöjda så?
Ja, jag är
Inget
nöjd.
tillägg.
Det
Ja.
blir intressant att se vad som händer imorgon. Och så får man ju
Väldigt
följa
intressant.
valvakan.
Jajamän. Klockan 20 imorgon så drar vi igång valvakan med motståndsrörelsens riksledning och gäster. Så titta in. Det kommer att sändas på Nordfront antar jag på motståndsrörelsen.se. Så titta in där klockan 20 så får ni följa med oss i valvakan. Och på återseende då kanske på 4 år med Valpodden. Det återstår väl att se om vi fortfarande behöver ha Valpodden eller hur situationen ser ut om det kommer en Valpodd. Men förhoppningsvis så är Valpodden åter på 4 år. Så får lyssnarna ha en riktigt trevlig kväll och en väldigt spännande morgondag. Så god afton.
God afton.
God afton.